Ni lyssnar på podden Sånt i livet med programvärd Lisa Osinaki.
Jag heter Desiree Arksund. Jag är utbildad specialpedagog. Jag har min grundutbildning, min kandidatexamen är förskollärare. Okay. Jag läste på förskollärarprogrammet pedagogen i Göteborg. Jag började arbeta för 25 år sedan inom förskolan först. Men jag tyckte inte att det utmanade mig tillräckligt väl. Så därför så hoppade jag på tåget när förskoleklass kom. När det var nytt, när det var hett. Så då hoppade jag över till en skola. Och blev förskollärare i förskoleklass. Men sen efter några år så tyckte jag att det var lite tråkigt, för det uppdraget är endast ettårigt. Man får inte skörda det man sår, riktigt var min känsla. Så då pratade jag med rektor och då beslöt vi oss för att jag skulle då få jobba mer i klasserna med undervisning. Så jag valde att bli lärare utav att jag drivs av att jag har en inre kunskapshunger. De aldrig tycks ta slut. Jag blir aldrig färdiglärd. Och jag bär med mig väldigt mycket av min morfars ord. För att han lärde mig att kunskap aldrig är tung att bära. Och så berättade han en liknelse för mig då om en man då som gick då med en ryggsäck full av tegelstenar. Och en annan man då som gick med en ryggsäck full av visdom. Och då bestämde jag mig för att det var viktigt att jag skulle bli vis och kunnig. Och att jag sedan skulle kunna bära det vidare med mig till andra.
Mm. Har du i familjen lärare då eller?
Nej, på morfars sida så var det väl gamla präster och sådant. Men min morfar han var konditor så han startade upp bagerier. Han åkte runt i Sverige så han var ju mentor inom sitt yrke. Så.
Ja, så det handlar ju om utbildning.
Ja.
Ja. Hur länge har du varit lärare? Eller du är ju speciallärare, vilket är ju lite annorlunda från klassrumsläraren.
Jag utbildade mig var färdigutbildad för 25 år sedan. Och jag har jobbat i skolans värld i 23 år.
Okej. Och vad gör du nu?
Nu är jag specialpedagog på en skola i Borås. Som ligger i förorten där. Mycket sociokulturell blandning.
Ja, och det här är jag ju jätteintressant att höra om. Speciellt om dina erfarenheter och tankar. Att vara lärare i just förorten. Så vad är det som drog dig till just förorten? Att arbeta i förorten?
Jag har ju, hela min yrkeskarriär har jag ju mer eller mindre vikt åt förorten. Först var det Hammarkullen och sen har det varit Biskopsgården och sen har jag gjort några inhopp i lite finare stadsdelar i Göteborg. Då. Men jag har hela tiden dragit mig tillbaka till förorten för att jag känner att det är där jag kan göra skillnad. Jag kan göra skillnad i det dagliga arbetet, i relationerna med eleverna och i kommunikationen. Jag kan också motivera de här ungdomarna på ett sätt som jag tror kanske inte alla kan. För att jag kommer själv från förorten, men jag gjorde det valet att jag ville läsa vidare och jag ville någonting annat. Jag satte lite andra mål än vad många av mina klasskamrater gjorde.
Okay.
Och det tänker jag att det kan jag föra med mig till ungdomar idag. Att ge dem motivation till att man kan alltid byta och bryta och förändra.
Ja, precis. Och vad är de här skillnaderna? Vad skulle du säga är skillnaden mellan en vanlig skola och en skola då i förorten? Vad skulle du säga är de största skillnaderna?
De största skillnaderna är att man får alltid vara förberedd på det oförberedda. Man får alltid ha en plan B. Och jag brukar tänka på att jag har som S i armen. Det är som att jag spelar poker lite grann i mitt dagliga arbete. För att man har till exempel en planering och så följer man tror att man ska följa planeringen. Men så händer alltid oväntade saker i Göteborg i alla fall, så pratar man alltid om att det är brandkårsutryckningar, och det ska ju gudarna veta att det är bokstavligt talat det har varit med om mycket också. Att det eskalerar så mycket mer. Rätt vad det är så blir det stora händelser av små saker. På samma sätt som att det kommer in stora händelser in på skolan som är man inte är förberedd på. Att det kan vara, när jag jobbade i Hammarkullen så kunde jag få bud om att nu var det bilar, skåpbilar som försökte jaga barnen liksom och ta dem innan de började skolan. Så fick vi stå på utsidan och möta upp barnen. Och en gång så kom det till exempel, var det barn som hade ett mellanmål och skulle gå hem. Och så släppte jag ut barnen på baksidan och så ser jag barnen skulle bara gå över gatan. Så kom en stor skåpbil och började jaga barnet. Så jag springer ut där och börjar jaga, försöka få in ungen in igen i skolans byggnad. En sån sak. Eller att jag var i Biskopsgården då, så blev det en flicka som hade skadat sig som vi inväntade ambulans då. Och då blev det så mycket drama kring det, så alla skolans elevers undervisning avstannade och det blev poliseskort och barnen började kasta saker och ting från fönsterrutorna. Och då hade jag en klass där som jag jobbade med och undervisade. Så det var ju mest fokus på att behålla lugnet och ha fokus på undervisningen istället för det som skedde på utsidan då.
Ja.
Exempelvis.
Vad är det som påverkar att det finns sån otrygghet i de här områden?
En väldigt stor fråga att svara på så här i korthet. Men delvis så... Det handlar ju väldigt mycket när man jobbar på skola och har goda relationer med vårdnadshavare och även känna till ganska mycket nätverken runt omkring har jag lärt mig. Det här var ingenting jag lärde mig på lärarhögskolan, utan det kom jag på själv att ju mer jag hade ett nära samarbete med alla externa aktörer runt omkring, idrottsförbund, imanerna i närmaste moskén, kulturskolan och så vidare. Då skapade jag lugn och trygghet för eleverna jag jobbade tillsammans med.
Ja,
ja. Jag var en del av deras värld, men då var jag ju tvungen till att tänka kanske mer utanför boxen för att kunna få in dem och göra dem mer undervisningsbara. För att många elever som kommer till skolan har så pass tunga ryggsäckar med sig av tidigare upplevelser. Och det ska man ska vara förberedd på det, men om man är medveten om att det är på det här viset, då kan man också jobba med det. Men man måste tänka att man måste jobba på det på ett helt annat sätt. Lite mer så här, okonventionellt. Mycket, mycket mer relationellt. Och de relationerna måste sträcka sig längre än vad man kanske gör på skolor som inte har den problematiken.
Mm. Vad är det för förändringar du skulle vilja se?
Det som jag har märkt och som jag har funderat kring själv. Och det jag kunnat se har skett över tid, det är att alltså svenska kunskaperna idag är lägre. De är lägre hos vårdnadshavarna, men de är också lägre hos de barnen. Delvis allt från de barnen vi får över från förskolan. De har ett mindre ordförråd och svenskan, alltså det svenska språket, det är mer begränsat. Inte bara ordförrådet, antal ord, utan också hur man använder svenskan. Så att det märker jag både hos föräldrarna och hos barnen. Det är ett gatuspråk med det som gäller innanför gårdarna. Och det blir för litet när det möter skolspråket. Och det ställer till det, för då blir det också att det blir svårt med förståelsen till exempel i SO-kunskaperna.
Ja.
För det som blir svårt då när du inte känner till de samhällsbärande funktionerna, när du inte känner till hur samhället fungerar, då blir det att när man till exempel arbetar då på en socialt utsatt skola, att man får hjälpa framförallt vårdnadshavarna men även eleverna att skapa förståelse, förförståelse. Så här är det här. Så här fungerar det på det här viset. Vi har det här systemet. Och jag har alltid, i mitt rum har jag alltid en whiteboard, eller annars tar jag alltid fram papper och penna, för oftast tycker jag att det är ett stöd i det samtalet att man ritar upp processer, man ritar upp hur saker och ting fungerar väldigt, väldigt lätt för att just skapa den här förståelsen. Men ska vi nå någon vart idag, så tror jag att vi måste samordna mer vuxenutbildningen med grundskolan på ett helt annat sätt. Vi skulle också kunna ha vuxenutbildningen på till exempel högstadieskolor. Det tror jag hade gett en jättestor lugnande effekt. För då hade de ungdomarna som kanske är stökiga, som har mycket ryggsäck med sig och har svårt att kanske hantera sig själv, de kanske hade gett en lite lugnande effekt av att ha samma uppehållsrum exempelvis som vuxenutbildningen har.
Jag bara tänker på att är alla lärare, jag tänker på de lärarna i en skola, vad är det för, är de behöriga lärare eller finns det en stor andel obehöriga lärare? Och det har ju också en påverkan, tänker jag.
Oh ja, alltså personalens utbildningsbakgrund är ju avgörande. Det är stor skillnad när du jobbar med ämneslärare som också är duktiga inom sitt ämne och att eleverna får lov att möta ämneslärare. Där kan man ju se att det har ju också skett faktiskt en positiv förändring de senaste åren genom att man faktiskt tittar på ämnesbehörighet på ett helt annat sätt. Och man har också börjat se vikten av att elever får träffa ämnesbehöriga lärare. Och det är ju allt från lågstadiet upp till gymnasiet. Men fortfarande är det som så att på många skolor så finns det mycket personal som bedriver undervisning trots att de inte har utbildning. Och det syns. Och om man tittar då ute i förorterna till exempel som rektor, så är ditt svåraste bekymmer många gånger att du har svårt att få adekvat utbildade lärare med rätt ämnesbehörighet. Utan du får ta det som en kanske näst bäst eller tredje bäst. För att det är så få som söker de tjänsterna. Just för att det kräver så mycket av dig som är utöver din roll som lärare, som är mer inom det sociala spektrat så att säga.
Vad tror du, jag tänker på att barn och ungdomar som redan innan pandemin som vi har nu gått igenom, eller vi fortfarande går ju igenom, har det på något sätt påverkat? Jag tänker på just när du sa om att språket har försämrats.
Så det jag tror, mitt antagande här, det jag kunnat sett i ren observationer, det är ju att framförallt kan vi se att flickorna mår sämre under pandemin nu, för de blir mycket mer begränsade. I familjer och på skolor där det är starkt centrerat av kanske samma kultur, så är ju skolan avgörande för framförallt flickorna så att de får komma ut. De kanske får utöva idrott, men de får också träffa vänner.
Ja.
Så att skolan utgör ju en arena för dem. Och nu då under pandemin då, när människor generellt sett är mer rädda för nya relationer och kontakter, och vi har haft de här restriktionerna, då kan jag se att flickorna har blivit mycket mer begränsade och även pojkarnas utrymme också, för att det finns så få saker och ting de kan göra, alltså aktiviteter, fysiska aktiviteter, och då blir det lätt att de bara går och drar, går och hänger, och risken finns ju att de dras med i kriminalitet och ja, försäljning och sådant.
Ja.
Allt vad det innebär, så att jag är väldigt oroad för den här utvecklingen som jag ser pågå just nu.
Ja, och det läser man ju hela tiden. Det finns hela tiden man läser om att det och det händer i de här områden. Men jag tänker då, och skolan har ju en central del i hur barnen då och ungdomarna då, att det ges dem möjligheter framåt. Men jag också tänker på att det finns väl bra skolor också i de här områden där man faktiskt lyckas och få en stor del av barnen och få en behörighet till exempel gymnasiet.
Jag jobbade under några år på en skola som heter Ryaskolan. Och där höjde vi måluppfyllelsen markant från, jag tror att det var 34% till 52%.
Okay.
Men det var ju, vi hade en väldigt drivna och motiverade rektorer. Men också att hela arbetslagen arbetade mot samma håll med en gemensam mål och med visioner och som delmål. Och sen att vi medvetande gjorde eleverna också att vi hade skyhöga förväntningar på dem och deras skolresultat. Vi trodde på dem.
Ja.
Och då blev det som så att effekten blev att eleverna kände ju ett stöd, samt att vi också anpassade väldigt mycket i undervisningen, så att vi la undervisningen kanske lite mer på en E-nivå först för att få med oss så många som möjligt, och sedan kan man planera undervisningen så att den blir mer individuell och mer anpassas utefter från elevunderlaget och de grupperna som man ser där i, utifrån en normalfördelningskurva så att säga. Så att det gav jättegoda resultat. Men sen jag skulle vilja göra tillägg, och det är att i mina ögon sett så det finns inga dåliga skolor. Det som är dåligt, det är att det finns så mycket runt omkring som påverkar, men alla skolor är bärare utav så mycket fantastiskt gott arbete runt omkring i hela landet. Så att det är synd att säga så, men man måste se det med nya ögon och man måste se det med möjligheternas ögon.
Och jag kan bara hålla med dig, men jag tänker också att det finns ju skolor som, eller nu har jag inte själv varit på skolan, men jag läste om en skola som, där hade de varit 75 eller till 90, även 90% behörighet till gymnasiet, men sen de siffrorna stämde faktiskt inte, utan det var precis som att många av barnen eller studenterna hade fått helt enkelt glädjebetyg.
Ja.
Och det var
Det kan
lite chockerande att läsa faktiskt. Jag tänkte, nej, men det här är någon slags, nej, det kan ju inte stämma. Men sen tänker jag på det här sammanhanget mellan obehöriga lärare och de som har faktiskt gått igenom själva utbildningen.
Alltså den frågan är, den är väldigt, väldigt komplex och det finns många sätt att se på frågan. Och det finns inte ett svar utan det finns många svar. Men det jag själv har observerat och det jag varit med om, det är ju som så att förut så kunde man ju se, då kunde man ju gå in på Siris och Salsa och så kunde man se olika skolresultat. Nu är ju inte det offentligt längre. Men tidigare var det detta offentlig statistik. Och det satte ju också en press på både rektorer och på lärare om att ingen vill ju vara längst ner i bottenskiktet här. Och sedan är det, ibland kan det också vara väldigt svårt att sätta betyg på en klass när det är väldigt många som är svaga, för att det som blir i klassen då, den rådande normen, det blir att de som kanske har ett C i en klass där det finns en större spridning mellan elevernas kunskaper, kanske man i den klassen att man ser mer, ja men herregud, här har vi ett A, det här är ju en stjärna. Men den eleven får sedan svårt när den kommer över till andra skolor, oavsett om den byter till samma
Precis.
årskurs eller om den byter sedan till gymnasiet eller någonting. Och även det här synsättet, det spiller ju även över sig på gymnasiet
Ja,
också. För
precis.
det finns ju också graderingar i gymnasieskolor. Och det blir svårt. Så att det här är ju någonting som vi behöver arbeta vidare med, men på en organisationsnivå, regeringsnivån, för att kunna hantera detta. Så det är ju också kopplat till både nationella proven, men det är också kopplat till senare då högskoleproven.
Ja, precis.
Och det ser man ju sen på universitetet där, att det är många elever som har gått genom hela skolsystemet tack vare att de kanske gått på skolor där det finns tendenser till att man delar ut betyg som kanske är högre än vad de kanske borde ha fått.
Ja, precis.
Och då blir det först på högskolan som man blir stoppad, för du kan inte uttrycka det akademiskt vare sig i skrift eller i tal. Och det är det som är det förväntade att du ska kunna nå upp till för att kunna vara på akademisk nivå.
Där tänker jag att vem som har ansvaret för just att ge betyg är ju läraren. Och då gör man ju en björntjänst till studenten. Men det gör man ju en björntjänst till själva läraryrket. Och de andra lärarna som kämpar med de här höga förutsättningarna att studenter ska faktiskt klara sig. Och så att, ja, och den andra frågan då jag är jätteintresserad av, och jag vet att du också är intresserad av att ta upp några frågor, men jag tänkte att Vi har ju skillnader på, ja, om man säger då, vad är skillnaden mellan friskolorna i privatskolor? De här skolorna som är privatägda och så de som är statliga. Så att, finns det kanske problematik där?
Alltså nu har jag inte jobbat på någon privat skola. Jag har ju bara jobbat på statliga kommunala skolor. Det jag har kunnat sett, och det som det också finns statistik på, data på, är ju att i de kommunala skolorna då, så tappar ju, sedan det kom den här reformen med att det var den fria skolvalet, så blev det som att det blev en devalvering utav de eleverna man hade i klasserna. Tidigare var det mer jämnt i klasserna, att det var några som man behövde utmana och stimulera mer, för att de hade höga betyg och de krävde en annan sorts utbildning.
Ja.
Och sedan var det ju sådana som var mittenfåran här lite grann, som normalproducerande, att det fungerade normalt och de höll sig till sina, ja, vad ska man säga, i dagens dag. CM lite mer. BC. Och sen så hade vi de då som kanske hade lite lägre betyg. Och så var det sådana då som hade jättesvårt för sig. Och de finns ju kvar. Men det som hände när det fria skolvalet kom, det var att på många och särskilt i socialt utsatta områden så tappade vi de drivna och studiemotiverade eleverna som kanske också kom ifrån hem. Där föräldrarna hade någon form av akademisk utbildning eller hög vidareutbildning på gymnasieutbildning eller någonting. Men det var mer än gymnasieutbildning oftast.
Ja.
Och det var till förmån till de privata. Så de privata skolorna, de gör ju ofta som marknadsföringsidé att de fyller sina klasser maxat, alltså taket.
Ja,
det kan vara mellan 25 till 30 elever, för att sedan blir det en utslagning inom klassen.
Ja.
Medan i de kommunala skolorna så sitter man kvar med de eleverna som behöver extra mycket stöd och stöttning. Men då är ju ekonomin i obalans.
Ja.
Tack vare att de är mer resurskrävande. Samtidigt som att vi behöver ha några som är motiverade och som också kan hjälpa till i klassen. Inte som någon hjälpelev nu, men som också kan motivera sina klasskamrater till att visa vägen. Det finns andra alternativ.
Ja, precis.
Så att där blir det blir alltså en snedfördelning. Och jag tror att det här är någonting som det måste bearbetas mer. Det kan inte fortsätta så här, att förortsskolorna, de tums ju på elever som är motiverade och som vill studera. Och andra sidan så är det svårt också att gå in då och visa på modeller då, för det blir mycket mer tungrott åt andra hållet då, att kunna distribuera ut ett stöd till de eleverna som behöver det när det är så många som behöver det.
Ja, ja. Så vad tror du skolan är på väg till?
Jag tror att skolan är på väg till... alltså jag hoppas att den blir statlig. Det verkar som det, för det ligger ju ute nu en utredning kring det. Och att jag tror också att man börjar se över till exempel skolbyten. Jag har hört diskussionen om att nu får man inte byta mitt i terminen och sånt, utan det blir mer bundet till att man byter till exempel över vårtermin in till hösttermin. Att det blir de naturliga övergångarna.
Mm.
Nu har man ju börjat också få mer stopp på lärarbyten, som också varit ett dilemma genom att man har mer fasta löner inom samma kommun. Förut var det ju ett lönekrig.
Ja.
Däremellan. Och sen så hoppas jag nu att högskolorna också ställer lite högre krav på studenterna. För att ska man jobba som lärare så behöver man vara kunnig. Man måste vara allmänbildad och vara kunnig inom de ämnena man undervisar i. Så att vi behöver också ställa lite krav på de som söker. Det kommer kanske bli färre till en början med, men om vi ställer högre krav så till slut så kommer vi få lärare som har med sig mer kunskaper. Och det hoppas jag att det spiller över sedan till att vi också kan höja måluppfyllelsen för många elever.
Ja, och höja statusen blir ju per automatik om man får bättre och skickligare lärare in i skolorna. Mm. Och lärarna som faktiskt är engagerade och är... det är ju precis som du säger, att man ska ju vara intresserad i studenten och vem studenten är, får den här helhetsbilden. Det som jag är ju intresserad i är ju just de här policyn, eller ja, man ska ha de här värderingarna. Vi skriver ner en massa ord som normer, kulturer och man ska se helhetsbilden. Men vad som jag tänker är jätte, men det är inte tydligt, men vems helhetsbild? Vilka kulturer? Vi har ju i de här förorterna finns det ju massa olika kulturer. Och det du sa tidigare om att för dig var det viktigt det här relationsskapandet. Inte bara inom skolan med eleverna, men också med samhället runt omkring skolan. Och där tänker jag en jättestor fördel att man kommer närmare. Då tänker jag att då kanske du inte, när du sa att den frågan var väldigt stor, så tänkte jag att ja, men den, jag tror inte den är stor för att du gjorde det automatiskt. Du automatiskt var intresserad i det här relationsskapandet. Och här tänker jag då, hur viktigt anser du relationerna mellan lärarna och vårdnadshavarna är? Och hur skapar man de här relationerna? Vad är det bästa sättet? Eller har du sätt som du kan dela med dig?
Nu är du inne på min paradgren här. Mitt favoritämne.
Okej, vad bra.
Alltså, för mig, och det har varit så under hela min skoltid, jag har sett att relationer gör skillnad. Relationer är avgörande. Det finns ju olika sätt att arbeta med relation, men när man börjar jobba med elever, och man kanske har elever som är lite struliga och lite taggiga och sådär, så jag brukar alltid tänka på det att innanför här, den här lilla igelkotten här, så bultar det med djupt och varmt hjärta. Det handlar bara om att jag måste nå dit.
Ja.
För jag är ju den vuxna i detta, och det är också jag som är bärare av att vi ska kunna få goda relationer. Och det är just kring eleven i första hand, det är det elevnära, men i samma tanke som att jag måste ha nära relationer till eleven, så behöver jag ju också jobba med närmare mot vårdnadshavarna. För det är ju de som känner barnet bäst, eller ungdomen bäst. Det är deras barn. Och många gånger i samtal och så med elever så kommer det ju fram att det kan vara lite trasigt hemma. Men det kan också vara lite missförstånd och sådant som föräldrar behöver hjälp med. Så att jag brukar ringa upp i första hand, för telefonen brukar ju de flesta människor gilla. Och sen brukar jag boka in tid där. Det kan ju vara allt från att man är ute och tar en promenad tillsammans om föräldrar inte vill gå in på skolan. Eller att man bokar in en tid med, ja, det kan vara med tolk. Det beror på vad vårdnadshavaren säger att den behöver, vilka behov den behöver. Men jag har märkt att jag brukar ha min dörr öppen.
Ja, viktigt.
Och när jag har då dörren öppen, delvis är det många elever som kommer in, men det är också många vårdnadshavare som tittar förbi, och har man fönstret nära så att de kan se också att man finns där och så. Jag vinkar massor runt dagen och tecknar och öppnar dörrar och äter med ungarna i bamba och så. Jag vill vara närvarande, då får jag ju bättre relationer, så då kan det bli som så att vårdnadshavarna kommer in spontant. Ja, men jag såg att du var här. Ja, men kom du in en stund här lite igen. Så börjar man den vägen.
Ja.
Men sen är det också som så att vi på skolan kanske inte alltid ser samma sak som man ser i hemmet. Och mycket handlar om att mötas på mitten.
Ja, precis.
Och där är det ju mycket att i min roll att jag måste känna in vad den andra ser och vad den andra behöver. Alltså så att jag behöver gå i den andras fotspår. Då blir jag lite grann specialpedagogen här. Men samtidigt så behöver jag också ta perspektivet utifrån det vi ser i våra bedömningar. Och när vi ser i elevens sociala mönster.
Mm.
Så där blir ju ett helhetsgrepp där. Men ibland så kan det ta tid. För det är en process för många föräldrar idag. Att kanske se lite grann med skolans ögon. Och också förstå det samhällskontextuella som är utifrån måluppfyllelse. För tidigare var det så att många elever kunde klara sig, men de kunde få ett jobb på pizzerian, de kunde få ett jobb på Volvo och så vidare. Men idag är det ju gymnasiebehörighet även där. Och det finns ju föräldrar som inte riktigt hängt med i den delen, och då får man ju prata med dem, och då får man prata med dem många gånger. Så att jag tycker att alltså, ni ska inte vara rädda för att boka upp det många gånger, för det är en process, och många gånger så kan man göra den processen tillsammans med vårdnadshavarna och eleven och tydliggöra det för dem att ja, men nu är vi här. Så då återigen så brukar jag rita upp att
okay.
Ja, det här ser du, det här ser vi här på skolan. Och vad är ert mål och vad är vårt mål? Och så ibland så jobbar jag med skalor så att eleven själv får berätta. För det är väldigt viktigt att eleverna är med i de samtalen också, för det är trots allt om dem det handlar. Och även om eleverna kanske är lite yngre, det beror ju på. Det kan ju vara en etta som också behöver få höra att det finns många som bryr sig om dig och vi vill ditt bästa, men nu måste vi göra den här resan tillsammans. Vi måste kämpa på ihop. Så att jag tycker att det är bra att börja upp kanske något möte utan eleven. Det kanske behövs ett eller två möten så att det sedan mynnar ut i att eleven är med och att man är noga också med uppföljningsmöten. Så att i min roll på den skolan där jag är nu, där jobbar jag väldigt mycket med möten, men vi kan också se goda resultat i de mötena, för det blir ganska omedelbart resultat att man får föräldrar som är mer delaktiga, som vill vara delaktiga. Och jag har märkt att det finns många föräldrar idag som inte har hängt med ja, IT-utvecklingen. Alltså de har svårt att gå in i de datasystemen som vi har på skolorna. För de upplever att det är svårt att vara tekniska. Alltså IKT, hänga med i utvecklingen där.
Ja.
Så för många vårdnadshavare som då kanske också har svårt med svenska. De har ett begränsat ordförråd. De har också ett begränsat SO-kunskaper. Så har jag gått tillbaka mycket och jobbat mycket med kontaktböcker.
Ja.
Och att man då signerar, för då blir de också delaktiga i att man signerar. Och sen har vi beställt in över 1000 guldstjärnor.
Yes.
Guld- och silverstjärnor.
Okay.
För att påvisa också att vi ser att eleverna jobbar.
Mm.
Då kan man till exempel sätta upp en gammaldags vanlig guld- eller silverstjärna. Och man kan också skriva ett par enkla rader till föräldrarna.
Ja.
Sen brukar jag jobba mycket med avstämningar då. Så när man då har haft de här möten och man behöver följa eleven.
Ja.
Då bestämmer vi där och då under mötet. Alltså hur ofta vill du att vi från skolan hör av oss till dig?
Mm.
Och då är det ju oftast ja, typ en gång i veckan. Och då kan ju läraren göra en sammanställning av hur veckan har varit i de olika ämnena. Genom kollegialt lärande. Han eller hon samtalar med sina kollegor.
Ja.
Så får man en bild, en liten kortare överlämning.
Ja.
Är det som så att det är lärare som kanske har relationer som behöver jobbas med kring vårdnadshavarna? Att det kanske varit lite för mycket viljor. Då har jag gått in här och jag har gjort de överlämnande samtalen för att det sedan ska mynna ut i ett bättre samarbete. Och då är det ju typiskt fredag eftermiddag, för då har man ju mer tid att gå igenom hur veckan har varit. Och så håller man på så under en tid och så efter ett tag så brukar det vara som så att det uppstår någon form av mättnad. Både en mättnad hos vårdnadshavaren och en mättnad hos eleven. Okej, nu vet man om att föräldrarna och skolan om samarbete, jag kan alltså inte göra vad som helst längre. Mitt friutrymme har begränsats, men samtidigt finns det också en omtanke kring mig. Det brukar de flesta säga att ja, men jag vet att ni bryr oss om mig.
Ja.
Du bryr oss om dig.
Och det kanske är nummer ett.
Ja.
Att man verkligen bryr sig. Och alla studenter, elever, barn känner ju med en gång om en lärare bryr sig.
Mm.
Och det du säger om det här, det finns ju den här nu efter jag tänker på. Det är ju inte bara föräldrar som har problematik med tekniken. Men det kommer ju bli en väldigt, det är ju någonting som man måste också tänka på, tänker jag, i den här digitala utanförskapet. Och det här handlar ju inte bara om själva studenter, för det finns ju de som inte har råd med de här senaste tekniska datorer eller smartphones som kanske inte är lika effektiva som, ja, vad vet jag, kanske om man jobbar med, det är någon som tycker om att jobba mer traditionellt med en bok till exempel. Och Där tänker jag att den digitala utanförskapet kommer vara en utmaning för många, oh ja, för många skolor. Och är det någonting som man pratar om nu, eller är det någonting som man inte tänkt på?
Det jag har märkt, framförallt skillnaden mellan Borås och Göteborg, det är att många lärare och även rektorer, alltså vi som skolpersonal, vi förutsätter att föräldrarna har förkunskaper inom det digitala. Det vill säga att, ja, att de kan hitta i våra tekniska system. Det spelar ingen roll vad det är för ett datasystem. För jag har jobbat i olika datasystem, allt från Järntorget till Dexter och, ja, Skolsoft och allt vad de heter. Men alla är inte digitala och, nej, kommer aldrig att bli. Därför så, sen jag började jobba på den skolan nu, så har jag sagt det till dem att vi måste tänka mer old fashion.
Ja.
Alltså, vilka metoder är föräldrarna vana vid? Och det är ofta som så när jag träffar föräldrar från all världens länder, så finns det vissa saker och ting som är alltid gångbara, som alla känner igen. Den, ja, igenkänningsfaktorn är hög, papper och penna.
Exactly.
Mm. Ja. Så ett vanligt litet anteckningsblock. Gärna de här gloshäfteblocken. De är suveränt i rätt storlek. Och det blir ungefär rätt mängd innehåll. Mm. Vad en förälder orkar ta emot.
Ja.
Och då kan man jobba på olika sätt. Delvis kan man ju ha en överlämnande bok. Där man har, om det är en elev som kräver mycket struktur och mycket ordning. Där kanske man behöver ha en dagsöversikt. Om så här har dagen varit i stort, men då behöver man inte skriva i detalj,
ja,
exempelvis, utan då kan man bara ta i korta drag att på svenskan, ja, det var lite oroligt, men hen fick till slut lite arbetsro och kunde jobba med mattesidorna 24-25. Ja.
Och där har du per automatik hjälp med språket också.
Ja, men då får man kanske ta det på lätt svenska.
Ja, ja.
Alltså men du har väldigt, väldigt kort att du kanske på sin höjd har ett par ord i samma mening. Ja. Men det handlar om att jag tillsammans med föräldrarna förstår, ja, i att, ja, men det här har vi lyckats med. Det här gick mindre bra.
Ja.
Men vi fortsätter att jobba. Vi fortsätter att kämpa. Ja. Och sen att man kanske också lägger till någon liten glad gubbe eller vad det nu än är. Eller,
ja,
ring mig om det så behövs. Ja. Men kommunikation.
Absolut. Och jag tänker också på det här med språket och... Och det, som du sa alldeles tidigare, så sa du det här att det finns ju de som aldrig kommer bli få den här tekniska eller digitala kunskapen. Och jag tänker det är ju likadant med språket. Det finns ju de som är i Sverige som aldrig kommer lära sig svenska.
Nej.
Och detta har ju mycket på grund av det att det kanske är äldre, speciellt tänker jag på de här asylsökande familjer, eller om det är en familj med många barn, så är det ju, fokusen är ju på barnen och sköta om hemmet. Och det här tänker jag på de här kulturen, och där kommer jag tillbaka till värderingar, kultur, förståelse av kulturer. Du vet, förstår du vad jag mm. försöker? Ja. Och de här två sakerna du har tagit upp, det handlar om digital utanförskap eller att det kommer inte, vem vet, det kanske de, ja, det beror på helt enkelt att hur hjälper kommunen till, kanske deras egna kommun där man kanske träffas på möten, att där kanske man ger såna här lätta undervisningar hur man hanterar och går in på mejl och sånt, men och likadant med språket, men fortfarande är det ju någonting som verkligen saknas.
Det jag kan se, som jag själv har märkt, som jag också jobbade med tidigare, nu är det visserligen flertal år sedan, men då jobbade vi med föräldrautbildning.
Ja.
För det vi såg, det var just precis det du beskriver här, Lisa, den här diskrepansen mellan skolan och samhället utanför, alltså gårdarna utanför, den kulturen som var de normerna, det var könsroller,
ja, precis,
det var normer och värderingar man har med sig hemifrån. Och så saknades det plattformar, mötesforum, mötesplatser, arenor att mötas. Så då när jag jobbade på Nytorpsskolan i Hammarkullen,
ja,
så var jag med och utformade föräldrautbildningar. Och då började vi först med typ 3 möten. Och så hade vi då olika teman på de mötena. Men de blev ganska populära. Och då insåg vi väldigt fort då att det vi behövde anordna ganska omedelbart. Det var att vi fick ha barnpassning egentligen. Ja. Vi fick ha barnen i ett rum bredvid de yngre syskonen. För att det fanns ett sug efter att man ville lära sig mer. Man ville ha öppna diskussioner. För det var det det ledde till. Att vi kunde visa upp och åskådliggöra. Så här fungerar skolan. Och de här utbildningarna har vi. Och det här arbetar vi med. Bla 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 bla. Ja. Sedan så kom det så mycket följdfrågor. Ja, men vad får pojkar och flickor göra här i Sverige? Vad är skillnaden? Ja. Vad är skillnaden för dig som lärare? Liksom, när du uppfostrar dina föräldrar. Och framförallt var det många kvinnor som hade många frågor. Och då fick vi lägga om det arbetet, den föräldrautbildningsupplägget, till att delvis fick vi ha längre tid. Vi fick också tänka oss kring hur vi placerade de olika tolkarna och språkgrupperna. Och sedan då kunna släppa loss då till friare frågor. Och att de sinsemellan också i olika språkgrupper kan mötas utifrån samma frågeställningar. Så att det blir liksom en korsbefruktning där.
Ja.
Men det märkte jag att det suget, intresset finns och det är stort. Ja. Men om man ska kunna komma vidare i det, så tror jag att man måste jobba mycket mer förebyggande och främjande. Det vill säga ett närmare samarbete med BVC. Och BVC behöver också ha insatser över tid.
Okay.
Alltså allt från mödravården till BVC över till skolan.
Och vad är BBC? Vad menar?
BVC, alltså det är barnavårdscentralerna.
Okej.
Okay. Okay. Att det är där man kan stärka föräldrarna i föräldrarollen. För det är föräldrarollen som är så komplex idag. Ja. Du behöver vara digital. Du behöver vara tydlig.
Ja.
Och samtidigt behöver du vara närvarande. Du behöver också vara gränssättande.
Ja.
Den är jätteviktig att prata om, att vi måste också sätta gränser. Man kan vara snäll och man kan vara rar och omtänksam och tydlig. Mm. Det ena med det tredje. Men vi lär inte våra barn ett dyft. Om vi inte heller säger stopp och nej emellanåt.
Ja, ja.
Och korrigera socialt. Nej, och jag tycker om dig men jag tycker inte om det du gjorde.
Ja, precis. Och jag tänker, det här handlar ju om, när vi pratar om, när jag tänker på utanförskap, så är det ju traditioner och kulturer. Och de traditionerna man kommer ifrån, ja men där kanske man inte haft det här tänket som man kanske har här i Sverige då, de här kulturella normer som vi har i Sverige som man har vuxit upp med. Och de är ju väldigt främmande för många av de här föräldrarna av barn som går då i den svenska skolan. Och då blir man genast, eller jag tänker precis det du sa. Och det är ju så intressant, för att det handlar ju om, ja, kanske vi ska tänka om och komma tillbaka till det vi gjorde som fungerade. Att få de här relationerna som du har gett fantastiska exempel på. Inte bara det, men du verkligen genom vårt samtal så har du, ja, det är helt tydligt att det inte bara är du en väldigt omtänksam lärare, men du är också skicklig. Och du är skicklig på relationsskapande, och det ska du ha, vad heter det, kudos, congratulations.
Okej, tack.
Är det någon, ja förlåt.
Ja, jag tänkte att innan vi avslutar här,
ja,
så tänker jag på, för det du är inne på där Lisa, det är ju just det här med kulturkrockar.
Ja.
Och det jag själv har lärt mig och läst och funderat och reflekterat mycket om, det är att om man tittar på människor och människors kulturer och man är genuint intresserad av människan. Människan bakom kulturen, människan bakom utseende. Så finns det alltså fler liknelser bland oss än vad det finns olikheter. För vi är ju alla homo sapiens. Vi har ju alla samma behov. Det är bara många gånger att trosuppfattningarna skiljer sig åt. Men det finns en enda sak som förenar alla utifrån mina små egna efterforskningar. Det är kärlekens budskap.
Ja.
Det är omtänksamhet och att man bryr sig om sin medmänniska. Man vill sin medmänniska väl. Men vill man någon väl, så man begränsar den också. Men man kan också begränsa det med omtanke. Och tala om att jag säger till dig det här för att jag tycker om dig. Jag bryr mig om dig och därför vill inte jag att du ska göra fel. Utan jag vill att det ska gå bra för dig, men så här gör vi inte.
Ja.
Det kommer inte fungera. Och det blir ju samma sak med vårdnadshavare också. Att i samtal så handlar det om att lyssna in och ha förståelse. Men också att vi har ett möte i att amen, så här fungerar det här. Och så kan man titta på liknande synsätt från hemlandet. För att, som sagt, det finns alltså en större kärna i likheter än olikheter. Vi är människor.
Det har varit helt fantastiskt att prata med dig, ha det här samtalet. Tack!
Tack så mycket för att jag fick delta.
Och ni har lyssnat på podden Sånt i livet. Och jag hoppas på återseende. Vi hörs. Hej! Thinking life is a cruise, it's time to get with the plan, man, just take a start. Keep dreaming large, utilizing every part of your heart. Life is cool in the breeze when you're making your mark. Just like a walk in the park, get to know who you are. So know yourself, take the lead, indeed, forget the greed. Gotta believe in you, nobody can set you free. It seems, if you fight, you'll achieve the things you need. Don't ever give up the hope, there's not a time to retreat. Please know you're the one, that people trust. If you're down with a frown, your plans will turn to dust. If you stay in the zone, unique, you ain't a clone. There's plenty of people who know you can make it, you're not alone. People try to put me down, hey.